Om bara någon minut så kommer kyrkans klockor ringa samman till högmässa på den nionde söndagen efter heliga trefaldighet med temat goda förvaltare. Jag ska uppmana församlingen att hälsa på bänkgrannarna. Vi brukar göra så här. Hälsa gärna på varandra ni som sitter runt omkring och säger välkommen till kyrkan. Hälsa så mycket ni vill, eller lagom. Närradion och webbsändningarna pågår och jag nämner dagens psalmer därför för er som följer sändningarna. 243 som lovsång sedan nummer 10. 665, det är ett omkväde till psaltarversar som vi hämtar ur evangelieboken. Så det är bara omkvädet ifrån 665. Psalmen 177 från den andra versen är dagens gradualsalm. 292 är psalmen som är vår offertorie och tillredelsesalm. Och som slut 588 från den sjätte versen. Kollekten idag tillfaller stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift, som ju är en egen stiftelse som arbetar med sjöfolket här i stan. Och nog så viktigt, Peter Hellgren som rätt ofta firar mässa med oss här i St. Pauli när han kan, vädjar om en god kollekt till det interna arbetet. Alltså det är inte Svenska kyrkan i utlandet eller så, utan detta är det interna för Göteborgs stad och stift, det arbetet med sjöfolk som ännu finns kvar där. Under augusti månad så går insamlingen till ljusbäraren, vid ljusbäraren till Open Doors. Det är idag ingen personlig förbön nere vid ingången om ingen har anmält sig. Och inte heller har jag fått uppgift om att det är någon söndagsskola, men det brukar finnas söndagsskolematerial nere i söndagsskolrummet om några barn vill gå undan dit. Tack vare några stycken som frivilligt har ställt upp så är det kyrkkaffe idag i församlingshemmet. Varmt välkomna med över dit. Då låter vi kyrkans klockor ringa samman oss till dagens mässa. Thank you. Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus vare med er alla. Goda förvaltare är alltså dagens tema om förvaltarskap. Dagens namnsdagsbarn Karin är knuten till den birgitinska traditionen Sankta Katarina av Vadstena, heliga Birgittas dotter. Skulle kunna på många sätt säga att hon var en god förvaltare. En god förvaltare av sitt uppdrag. En god förvaltare av det som hennes mor hade fått ta emot som ett uppdrag och som heliga Birgitta själv aldrig fick se fullbordat. Men dottern Katarina gjorde det. Hon förvaltade vidare och lät bygga Vadstena kloster som fick en stor och viktig position under hela den delen av medeltiden fram till reformationen. En god förvaltare. Nog om det. Amos bok, som är den första gammaltestamentliga läsningen, tar upp problemet som sen återkommer i de andra två läsningarna om icke så goda förvaltare, rent ut sagt dåliga förvaltare. Amos räknar upp en hel rad exempel, vi återkommer till det i predikan om en stund. En rad exempel på fusk, bedrägeri och att försöka lura andra människor till sin egen fördel. Och så slutar texten, och det är det som blir vårt skriftord. Herren har svurit att aldrig glömma det de gjort. Det är ett rannsakande, allvarligt skriftord. Rent av skrämmande om det är så. Gud glömmer aldrig. Herren vet om, minns alltihop det där. Orden som inte borde ha kommit, eller som borde ha kommit och inte gjorde det. De små gliringarna, det lilla fusket, undanflykterna. Lika väl som det uppenbara, det alla kan se eller märka, som är syndens verkningar i mitt liv, i våra liv. Så varnar han nu den som inte vill lyssna till hans röst och vända om. Jag glömmer inte. Men Herren glömmer inte heller det han lovat var och en som vänder sig till honom i bön om bot och förlåtelse. Ty om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss allt för Jesu Kristi skull, som aposteln Johannes skriver i sitt första brev. Gör så. Gör så. För det märkliga som sker då, det är att han inte bara överkorsar alldeles bokstavligt din synd, utan han slänger den bakom sin rygg, som profetordet säger i Gamla testamentet, och kommer inte mer ihåg det. Han som minns allt väljer alltså att för Jesu Kristi skull glömma allt, förlåta allt, ty han har försonat allt. Därför, låt oss frimodigt gå fram inför hans nådetron och be honom om nåd och barmhärtighet. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta på många sätt har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet Och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi uppdrag i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Bland människor som han älskar. Herren vare med er. Låt oss bedja. Barmhärtige Gud, du som anförtror ditt rike åt svaga människor, ge oss nåd att vilja det du vill och älska dig över allting på jorden, så att vi tjänar dig av hela vårt hjärta. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som är dig, Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord i läsningarna på den nionde söndagen efter heliga trefaldighet.
Gamla testamentliga läsning kommer ur Amosboken kapitel 8. Hör detta, ni som trampar på det fattiga och utnyttjar det svaga i landet. Ni säger, när är nymånadsfesten över så vi kan sälja säd, häd och sabbaten, så att vi får öppna kornborden. Då skall vi minska måtten och lägga på priserna och fuska med vågen, köpa det fattiga för pengar och det nödställda för ett par skor och sälja spillet för säd. Herren har svurit till Jakobs stolthet att aldrig glömma något det gjort. Så lyder Herrens ord.
Omkvädet alltså till från 665 och versarna från evangeliebokens text ur den åttonde salmen. Detta är en dag som Herren har gjort. Låt oss jubla och vara glada. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt med ett barns, ett dibarns mun. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss jubla och vara glada. När jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäster där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk, allt lade du under hans fötter. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Är den dag som Herren har gjort, låt oss jubla och vara glada. Hör också Herrens ord i dagens epistelläsning.
Så skriver aposteln Paulus i andra Timoteusbrevet. Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike. Förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja, tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran, utan skaffar sig den ena läraren efter den andra därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. Det slår döva öra till för sanningen och vänder sig till legenderna. Men håll alltid huvudet kallt. Var beredd att slita ont. Gör vad som ålägger en förkunnare och fullfölj din tjänst. Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar.
Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Sankt Lukas. Jesus sa till sina lärjungar. Det var en rik man som hade en förvaltare och denne beskylldes för att ha förskingrat hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sa, vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper. Du kan inte vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte, vad ska jag nu göra när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte. Tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder. Och frågade den första hur mycket han var skyldig 100 krus olja, svarade mannen. Då sa han, här är ditt skuldebrev. Sätt dig genast ner och skriv 50. Sen frågade han nästa man, och du, mycket är du skyldig? 100 tunnor vete. Då sa han, här är ditt skuldebrev. Skriv 80. Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, han säger er. Använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Som är trogen i smått, trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge det som ska tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Så lyder det heliga evangeliet. Goda förvaltare, ja. Att vara en god förvaltare i vanlig världslig mening ute i företagslivet eller i samhällsarbete eller så är både viktigt, kräver sin insats och görs ofta också mycket omsorgsfullt. Man är van att göra en noggrann förvaltning i de samhälleliga sammanhangen. Och det är därför vi också ser bristerna så tydligt när de dyker upp. Så fokuserar vi starkt på dem. Frågan är hur vi förvaltar vårt eget inre liv. Livet med Gud. Livet i Kristi kyrka. Med evigheten som referens och som räkenskapsdag. Med det sagt som inledning så kan vi titta lite grann först på texterna när vi går in i en mer tillämpad predikan. Profeten Amos bok hörde vi i den första gammaltestamentliga läsningen. Verksam på, ja, mitten på 700-talet före Kristus, alltså 750 år före Kristi födelse. Född strax söder om Jerusalem, verksam uppe i norra delarna, alltså i Nordriket, trakten runt gamla Betel, nu finns Betel med Jakobs dröm och det där. Där var han verksam och förkunnade. Och hans ton är ofta starkt varnande. En varning till sin samtids kungar, styrande och förvaltare. Han är lite känd för det, som en samhällskritisk profet, liksom sägs det ofta. Men själva poängen hos Amos är, finn vägen tillbaka till Gud. Det som präglar ditt liv kommer också att spegla god eller dålig förvaltning. Och det blir som ett lackmuspapper. Men sök vägen tillbaka till Gud. Det här är allmänt även för oss. Det är tidlös tidlösa ord som vi hörde uppräknas. Minska måtten, fuska med vågen, sälj spillet som äkta vara. Det är inte sällan vi hör sånt på nyheterna också. Och hur är det med mitt eget liv? Hur gör jag i mitt förhållande till både vad Gud vill och i förhållande till vad människor väntar av mig? Ruckar jag också på gränserna och försöker akkordera med sant och falskt? Guds vilja är att det goda, det rätta och det sanna ska ske. Det gäller i samhällets förvaltning i allra högsta grad. Och därför är det en kristen kallelse att tala om och verka för rättfärdigheten också i samhället och i samhällets förvaltning. En kristen är inte utanför samhället utan tvärtom mitt i, verksam i det. Och det gäller också personligt. Hur gör jag? Dels allmänt i mitt uppdrag, i mitt samhälle, i mitt arbete. Förhåller jag mig till rätt och sant där, ärligt och oärligt. Det är alltså inte först och främst kyrkan som institution som ska in och agera på samhällets områden. Vi har andra institutioner som sköter det, ett rättssamhälle, lag, ordning, sådana som kontrollerar och får det att fungera. Men som troende, som kristen, som enskild, så måste jag vara vaksam på det, själv göra rätt. Och inte kunna dra mig för att kritisera. Den andra läsningen vi hörde om förvaltning är mycket mer inåtriktad skulle man kunna säga. Aposteln Paulus som skriver om gammaltestamentliga texten berörde samhällets bredd. Så betonar episteln mer direkt kyrka och församling och läroämbetet också, prästämbetet. Sankt Paulus skriver alltså till sin vän och biskopskollega Sankt Timoteus. Han har varit en mycket nära medarbetare under missionsarbetet. Församlingsföreståndare var han, det vill säga episkopos på grekiska. En föregångare till vårat biskopsämbete alltså. Och så ger Paulus instruktioner och anvisningar som ett herdabrev. Från en biskop till andra som ska vara herdar för Guds jord. Paulus manar till ett rätt förvaltande av ordet och evangeliet. Ett rätt förvaltande av själva predikoämbetet, prästämbetet. Situationen som målas upp i andra Timoteusbrevet är nästan pinsamt lätt att känna igen 2000 år senare. Kommer en tid då människor inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den egna läraren efter den andra därför att det kliar dem att få höra sånt som de önskar. Så är ju människan. Tar det emot? Skaver det som Guds ord bär fram till oss? Eller det som förkunnas? Ja, då är det förkunnelsen eller ordet som är problemet, inte jag. Jag vänder mig istället till någon annan som kanske säger det på ett lite snällare, mildare, enklare sätt. Någon som hoppar över de där svåra bitarna i vad Gud vill. Ett rätt förvaltarskap i kyrka och församling är alltså inte att erbjuda så mycket verksamhet som möjligt utan att göra det som är rätt. Rätt förvaltarskap i kyrkan är alltså att inte bara göra det jag gissar skulle kunna passa för de som inte kommer ifall att de eventuellt skulle komma, vilket de ganska sällan gör, för att citera Fredrik Modéus i någon bok han har skrivit. Utan det handlar om att låta ordet bli rätt och klart förkunnat, sakramenten förvaltade enligt Kristi instiftelse och att odla en sådan församlingsgemenskap som blir till stöd och glädje för varandra. Kristus i centrum och därför också med en stor öppenhet för världen runt omkring oss, eftersom Kristus kallar oss till det. Älska Gud, älska din nästa. Märk aposteln Paulus slutord i det här stycket till Timoteus om livet. Det är faktiskt det sista brev som Paulus skriver, vad vi förstår, i Nya Testamentet. Det står ju inte i kronologisk ordning breven, utan vi antar att det är det sista han skriver. Paulus lider ju martyrdöden sen runt år 65 någon gång. Det han är tacksam för och håller fram är alltså inte vad han har gjort eller åstadkommit, utan att han hållit ut. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Och jag har bevarat tron. Och det gäller både subjektivt och objektivt. Det vill säga, jag har bevarat tron i mitt eget liv. Min tro på Jesus Kristus är bevarad i mig. Det är det han gläder sig över. Men det är också objektivt. Han har bevarat tron, det som en gång har förkunnats och som han har fört vidare. Det som är kyrkans allmänliga kristna tro. Den är bevarad. Det är han tacksam för. Ett ord också om evangeliet innan vi till sist gör en kort tillämpning. Evangeliet enligt Sankt Lukas är alltså på många ställen en sammanställning av olika ord Jesus talar vid olika tillfällen. Ibland är det en löptext, alltså Lukas återger i sitt sammanhang det som Jesus sa, så fortsätter det. Ibland kan man ana att han har till en berättelse, som idag till exempel liknelsen, kopplat olika Jesusord för att tydliggöra och fördjupa. Liknelse är det alltså som Jesus gör när han talar om den där orättrådige förvaltaren. Det är inte en exempeltext. Det är alltså inte så att Jesus säger, nu ska ni få höra om en förskingrare som gjorde fel, och han gjorde ännu mer fel sen. Så ska ni göra. En sådan tolkning blir befängd. Det strider mot alla andra kontextuella sammanhang där Jesus talar om ett rätt förvaltarskap. Det är en liknelse för att vi ska upptäcka en annan poäng. Inte för att vi ska göra som den orättrådige förvaltaren, förstås. Det är inte så att det är en positiv text om att Gud är generös och låter att det är okej att allting går att använda och spendera och dela med dig och sådär. Ja, det ska vi göra, men på andra villkor. Den allmänna poängen är alltså att förvaltningen, både i det samhälleliga och i andliga ting, inte ska styras av mammon. Mammon, som egentligen betyder pengar rätt upp och ner, men som ofta kommer att syfta på så som vore pengarna en gudomlighet. Inga dubbla lojaliteter. Svek, egennytta hör inte samman med god förvaltning i Guds rike eller för den som vill kalla sig Jesu efterföljare. Detta förtydligas ju av Jesus i den följande texten, där han talar om trohet i stort och smått. Trohet i det som är mitt såväl som i andras. Både och lite av varje avvisar Kristus helt. Du kan inte halta på bägge sidor och göra lite så där. I själva verket är det ett brott mot primärbudet, det första budet. Ska inga andra gudar hava hem till mig. Varje annan sak som inkräktar på hur jag styrs i mitt liv blir till avguderi. När jag hade kört fast i den här predikoförberedelsen så sa någon där hemma, jag ska inte säga att det är Birgitta, men det var det. Du kan väl ta och läsa någon gammal bra predikan som kanske kommer på något. Läs Schartau. Ja, jag gick till Schartau och läste. Så gick jag till fader Gunnar Rosendahl också och läste Schartau. Jag hade läst Gunnar Rosendahl, eller kanske tvärtom snarare. Gunnar Rosendahl hade läst Henrik Schartau, för det var väldigt samstämmigt i deras sätt att tänka på hur den här texten skulle tillämpas. Så en kort tillämpning bara som avslutning. Det krävs alltså både insikt och handling av Jesu vänner. Först en insikt om läget. Det fick den orättrådige förvaltaren, eller kanske hade han det redan. Han hade anat från början att han gjorde fel, men nu var det avslöjat. Det är inget att göra. Korten ligger på bordet och så ser han det som det är. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Och nu stod husbonden obevekligt framför honom och avskedandet är precis för handen, om inte värre, rent av man kunde sälja som slav för att betala av det. Allt var oåterkalleligt. På samma sätt behöver den människa som berörs av Gud, som väcks genom den heliga ande, se saken som den är. Det var det som de gamla kallade för syndakännedom. Inga undanflykter, inga bortförklaringar. Det är först när insikten är klar. Jag har brutit mot Guds vilja. Jag har gjort ont i tankar, ord, gärningar och underlåtelser mot Gud och mot min nästa. Först när jag ser det klart, då kan jag ta itu med fortsättningen. Och det gör, för det andra, den orättrådige förvaltaren. Han har en insikt om åtgärden. Gräva orkar jag inte. Tigga tycker jag inte är så kul. Att hålla på och rota i det som har blivit fel är inte alltid nyttigt. Han ville inte det i alla fall. Rota i syndens elände var för sent. Såg ingen väg till ånger. Såg ingen väg till förlåtelse. Tvärtom. Han gör ont värre. Ett krus olja, det är 22 liter ungefär. En tunna vete, det är ungefär 220 liter. Ganska stora volymer, som man säger till de andra. Skriv ner skuldebrevet. Det är redan kört. För honom var det redan över. Och husbonden kunde drabbas än mer om det var så. Andra kan göras rent av till medbrottslingar. Han var handlingskraftig. På så sätt skulle han ju också kunna tvinga de andra till hjälp möjligen och få lite husrum och arbete eventuellt. De som han hade lurat in i lurendrejeriet. Ja, ingen exempelberättelse, alltså du ska inte göra så. Utan en liknelse som säger handla lika insiktsfull, gå till åtgärd. Vad blir insikten och åtgärden för oss? Gräv inte i synden. Det är ingen nytta till. Gör istället det som Jesus erbjuder. Att gräva i synden kan leda till en tendens att försöka bortförklara eller skylla ifrån sig. Hitta förmildrande omständigheter. Nej, gå istället omvändelsens väg. Ta emot förlåtelsens gåva. Säg som det är. Bekänn och bli förlåten. Det är nådens väg. Handla snabbt och koncist. Som förvaltaren, men tvärtom. Kapitulera inför Kristus och ta emot hans rättfärdighet. Han har betalat skulden. Han river den ofullkomliga bokföringen i våra liv. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Ja, en sak till, det får bli en cliffhanger inför framtiden. Vers 9 är ju väldigt spännande. Du ska istället ge pengar till sådana som kan ta emot dig när du möter dem i evighetens hyddor. Men det får vi ta en annan gång. För det här rymmer en stor hemlighet om generositet mot den som saknar allting, både det jordiska och det himmelska tingen. Och det ska göra att du samlar skatter i himmelen. Det finns fler ställen i Lukas evangeliet som handlar om det. Eller i Timoteusbrevet, det första kapitel 6, om du vill läsa mer. Mer en annan gång. Låt oss nu stå upp och stämma in i kyrkans bekännelse. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid. Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad av samma väsen som Fadern. Allting är skapat som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den heliga ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände. På den heliga ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna. Och på en enda, helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Då ska vi be tillsammans för kyrkan och för världen och för varandra.
Låt oss alla bedja. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, barma dig över oss. I gemenskap med alla dina kristtrogna i himmelen och på jorden åkallar vi dig och ber om våra själars frälsning, att du ville leda oss så att vi dag för dag förs närmare dig och stärks i tron. Om din kyrkas välgång och utbredande över jorden, för alla missionärer, för alla förföljda kristna, för alla martyrer och för våra lidande syskon. Om skydd för vår kyrka och församling St. Pauli, fyll våra gudstjänster med bön och andakt och väck genom din heliga andes närvaro alla som söker sig hit. Gör oss alla till levande, kämpande och bedjande lemmar i din kyrka. Om lärare och själasörjare efter ditt sinne, välsigna alla dem som har tjänst i vår församling. Låt din heliga ande uppfylla dem och leda deras tankar, ord och gärningar. Om välsignelse av ditt ord och dina heliga sakrament, att ditt evangelium blir rätt förkunnat och rätt mottaget, att din nattvard blir älskad och flitigt brukad ibland oss. Om helgelse till ande, själ och kropp, att du idag vill ge oss kraft att övervinna alla frestelser, att du vill ge oss seger över alla onda makter inom oss själva och i samhället. Om frid i hjärta och hem, om nåd att tänka och tala gott om varandra, att möta varandra med kärlek och förståelse, om nåden att se felen hos oss själva och förlåta andra. Om fred åt folken, om rätt och rättfärdighet på jorden, om hjälp åt alla förtryckta, om räddning undan krig och olyckor. Särskilt ber vi för Ukraina, Mellanöstern och Sudan. Om vishet, rättvisa och medkänsla för alla som är satta att fatta beslut i världen och i Sverige. Visa dem din väg och böj deras hjärtan till lydnad för din vilja. Vi ber för vår konung, regering och riksdag. Om landets väl, och allt vi behöver för vårt dagliga liv. Om hälsa, om dagligt bröd, om din närvaro hos arbetslösa, fattiga och prövade. Tänk på dem som är sjuka, ensamma och bedrövade. Idag ber vi särskilt för Ben som är svårt sjuk. Du, Herre, ser och vet hur han mår och vad han känner. Var med honom i hans smärta. Vi ber dig, Herre, om helande, lindrande och din kraft till honom. Om din styrka och ditt beskydd i alla frestelser. Om din kraft och ditt stöd i att utföra våra plikter. Om din tröst och närvaro i alla våra bekymmer. Om din hjälp genom detta livet. Att du, när vår stund är inne, för oss till en evig salighet med dig. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen.
Låt oss nu be. Gud tar emot vår och hela kyrkans gåva, honom till ära, världen till frälsning. Herre, av ditt ger vi åt dig. Upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud vår Herre. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är ditt eviga ord som går ut över hela jorden att möta människor och gripa in i deras liv. Över hela jorden sker under, då människor känner igen honom som din son, vår frälsare. Av honom lär vi ditt namn som är fader, och ser i honom ditt väsen som är kärlek. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Ja, helig är du Gud, hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk, lovsången till din ära skall aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och till dessa våra gåvor av bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det, gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Trons mysterium. Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken, så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor. Din är all ära och härlighet. Med din enda son och den heliga ande, från evighet till evighet.
Amen, amen, amen.
Förenade i Jesu ord ber vi. Fader vår som är i himlen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten, i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Herre Jesus Kristus, du som sa till dina apostlar, frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er, se inte till våra synder utan till din kyrkas trohet. Ge henne frid och enhet efter din vilja, som lever och råder i evighet. Herrens frid vare med er. Det är Guds lamm som tar bort världens synd. Saliga är de som är bjudna till lammets måltid. Kom, nu är allt tillrätt.
Ropa till Gud över hela vår jord, Signören vill.
Vår Herre Jesus Kristus, vilkens kropp och blod vi tagit emot, bevara oss till evigt liv. Låt oss nu tacka och be. Herre vår Gud, du har låtit oss smaka din överflödande godhet. Låt oss bevaras i kärleken till din vilja, så att vi förvaltar vad du har anförtrott åt oss för den stora räkenskapsdagen för ögonen, genom Jesus Kristus, vår Herre. Låt oss tacka och lova Gud när vi står upp och sjunger med slutverserna på psalmen 588. Mot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er. Var er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Amen.
Mässan är slut. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.